Jesus Kristus, vi tackar dig för den här söndagen, Herre. Jag tackar dig för var och en som är. Och jag ber i ditt namn, Jesus Kristus, kom heligande och gör ditt ord levande för oss. Tala, Herre, så vi förstår. Men framförallt verka i vårt hjärta. Forma oss efter din vilja. Och hjälp oss att gå den väg som du vill att vi ska gå. Var och en av oss, Herre, följa den kallelse, det som du har planterat. Och hjälp oss att lyfta fram det goda som du har lagt i varje människa. Att liksom kunna se det hos varandra och uppmuntra det, Jesus. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här predikan har jag faktiskt gett gett titeln Ge ditt hjärta. Och vi ska titta på en situation och läsa lite från den, men inte hela stycket. En bibeltext som de utav er som har varit med länge i kyrkan, läst Bibeln många gånger, har hört många predikningar kring den här texten. Och då finns alltid en liten risk att man då kanske slår lite dövöra till, för man tror att man liksom har hört det. Men jag skulle vilja säga att kanske att det kommer en liten annan vinkel idag. Så du borde istället vara lite mer hörsam. För 2 år sedan så pekade Gud på en speciell sak i den här texten som jag tidigare inte hade lagt märke till. Det här är en text som man kan använda i, jag vet inte hur många olika teman man kan plocka ur den här texten. Men jag hade aldrig själv tidigare plockat ur just det här temat ur den här texten. Så jag tyckte det var fantastiskt spännande när Gud belyste det. Och så jag vill tala mer om det idag. Och vi ska titta på när Jesus möter den här samariska kvinnan vid brunnen. Jesus är alltså på väg till Galileen, tror jag. Och han tar då liksom den här vägen genom Galileen. För att, dit helt enkelt. Och då kommer de dit mitt på dagen till en liten by. Och utanför byn där finns en brunn. Och det är varmt och Jesus är trött, han är törstig och han är hungrig. Så han skickar iväg lärjungarna in till byn för att fixa lite mat. Och under tiden som Jesus sitter där och vilar och väntar så kommer det en ensam kvinna. Och jag tror att Jesus blev lite förvånad när hon dök upp där. För det var ju så att kvinnorna, de gick alltid till brunnen på morgonen när det var lite svalare. Och så kanske att hon stannade kvar lite längre och pratade och delade livet. Men den här kvinnan kom mitt på dagen, klockan 12, när det var som varmast. Hon kom ensam. Så om jag känner Jesus rätt, så tror jag att han blev väldigt nyfiken på varför kommer hon nu. Så han ställde den här frågan till Gud. Vem är hon? Varför kommer hon nu? Så jag, under tiden som Jesus pratade med henne, så tror jag också att han har en dialog liksom med den helige ande. Och det är ganska uppenbart att han får till sig profetiska ord. När kvinnan kommer fram till brunnen så frågar han henne, kan du ge mig något att dricka? För hon har ju med sig en kruka som hon kan fira ner där. Men sen ganska omedelbart så säger han någonting överraskande, och det är att om du visste vem jag var så skulle du be mig om vatten. Det är ju väldigt märkligt samtal. Hela det här samtalet är väldigt märkligt. Först ber han henne om vatten och sen säger han att hon borde be honom om vatten. Hennes respons på detta är ju att, men du har ju ingenting att hämta vatten med. Hur ska du kunna ge mig vatten? Och då säger Jesus, jag har ett vatten som gör att man inte blir törstig igen. Det är också lite oväntat sådär. Hon tittar på honom liksom, jaha, var har du det någonstans? Men hon blir intresserad. Och det kan man ju förstå. Jag menar, var man tvungen att gå och hämta vatten varje dag i en kruka eller flera kanske. Och dessutom så förstår vi av den här händelsen att hon var utstött ur gemenskapen. Att hon gick dit klockan 12 på dagen, det var ju för att ingen annan ville ha med henne att göra. Och hon visste det och ville inte liksom störa de andra, kanske. Så att slippa gå till den här brunnen varje dag på fel tid, när det var som varmast, eller på morgonen och liksom känna sig utstött, det vore ju fantastiskt. Så att, nej men det vattnet vill jag ha, säger hon då. Och då uppstår ju ett litet problem. Eller hur? Om man nu kör den här taktiken när man pratar med människor, att det är som man står utanför mobilbutiken i Värnamo till exempel, eller Vetlanda kanske har någon som är, vad vet jag. Och säger att jag har ett abonnemang som aldrig tar slut. Kostar ingenting heller om du hoppar på någon som är på väg in där. Sen när de blir intresserade så, ja, då har du ju inget sånt abonnemang som du har pratat om. Då gäller det att ha något annat att säga. Och så är det ju i det här fallet också. För han har ju inte det här vattnet. Han kan ju inte lämna över något vatten som gör att hon dricker och inte blir törstig igen. Men han har ju visserligen ett vatten, den heliga ande. Det kan ge en nytt liv, inre frid och harmoni. Det släcker liksom den här törsten i själen. Men det är inte det hon hade tänkt sig. Det är inte det hon hade målat upp sig. Och då säger han ju då plötsligt, som en respons på hennes fråga, eller när hon säger att ja, men det här vill jag ha sen. Men gå och hämta din man sen då. Det är också en sån här liten plötslig vändning i det hela. Och då svarar hon ärligt, men jag har ingen man. Och då säger Jesus det här: du har haft 5 män och den du har nu är inte din. Han liksom pekar på ett område i hennes liv som inte är okej. Där hon lever på ett sätt som inte är okej. Orsaken till att hon är utstött och illa omtyckt av de andra i byn. Detta gör att hon förstår att han är en profet. Och kanske till och med mer än en profet. Hon börjar redan där och då ana att han kanske kan vara Messias, vilket han faktiskt bekräftar att han är. Nu ska vi läsa lite grann vad som händer här i samband med detta. Och det är Johannes evangeliet kapitel 4, vers 28. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och sen om vi hoppar ner till vers 39 så står det så här: många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och det sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är Messias, världens frälsare. Jag tycker att det här är väldigt intressant, de här verserna och det som händer här. Judarna och samarierna hade inte mycket till övers för varandra och judarna hade definitivt inte mycket till övers för samarierna. Men det är ganska spännande att en utstött kvinna får möta Jesus, springer tillbaka och berättar detta för byn. Plötsligt är hon inte så rädd längre. Hon är jättefrimodig. Och det står faktiskt att många kom till tro på Jesus på grund av hennes ord. Och sen gick de dit allihop. Och så kom ännu fler till tro på grund av Jesus ord. Och de förstod allesammans att han var världens frälsare. Det var inte så många andra, känns det som, när man läser evangelien som fattade det så snabbt. Bara den detaljen är lite intressant. Men det är inte den vi ska titta på. Utan vi ska titta på hennes reaktion. Det här var det som Gud pekade på för 2 år sedan när jag läste den här texten. Det står att hon lät sin kruka stå och så liksom springer hon tillbaka till byn. Och så säger hon entusiastiskt, förstår vi: jag har mött en man som har sagt allt jag har gjort. Hon är jätteglad. Varför är hon så glad? Jo, för att han har berättat allt hon har gjort Men vad är det han har sagt att han har gjort? Han har pekat på hennes synder. Han har berättat att hon har levt i synd. Och kanske sa han lite till, för han har ju sagt allt hon hade gjort. Har ni tänkt på den detaljen förut? Att det hon kommer tillbaka till byn med som ett vittnesbörd är att hon har träffat en man som har berättat allt dåligt hon har gjort i sitt liv. Hon är jätteglad. Jag vet inte hur det är med dig, men om någon kommer och berättar allt bra jag gjort, till exempel läser mina böcker och sen säger, det här berörde mig verkligen, vad fantastiskt bra du har skrivit. Ja, men då blir jag ju glad. Men om någon kommer och berättar allt dåligt jag gjort, då blir inte jag lika glad. Eller? Blir du det? Men hon blev det. Jätteglad. Fantastiskt att höra, tyckte hon. Och det här är ju intressant, tyckte jag. Varför är hon så glad? Och det lätta svaret kan ju vara att hon har mött Jesus. Ja, men med tanke på vad han har sagt så är det ändå lite konstigt. Men egentligen är det kanske inte så konstigt. Det står i Bibeln att Gud är kärlek. Och den som får möta Jesus får möta kärlek personifierad. Och nåd personifierad. Det står i Bibeln också att Jesus är nåd och sanning. Att det är liksom det är hans person. Han säger sanningen till henne. Vi fick reda på en del av sanningen. Han kanske sa mer. Han sa henne sanningen, den beska sanningen. Men han kom också med nåd. En äkta nåd. Och nåd när den är på riktigt, den känns. Har man gjort någonting fel och man får möta nåd, ja, men då kanske man blir lite glad. I andra Korintierbrevet kapitel 4, vers 15, så står det så här. Det är en ganska härlig vers. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Allt sker för er skull. Gud har fokuset på dig och mig. Allt sker för våran skull. Han dog på korset för våran skull. För att vi skulle få frid och liv. Och så att nåden ska kunna nå allt fler. För det blir det. Får en person möta nåden, så vill den personen ta vidare detta till andra. Det drabbade mig. Det drabbade den här kvinnan i ett ögonblick. Och det är häftigt hur det kan slå ner i ens liv när man minst anar det. Hon gick till brunnen där som vanligt. Och den dagen förvandlade allt för henne. Men inte bara för henne, utan också för hela byn. Det ska bli spännande i himlen en dag att få möta henne och fråga, vad hände sen? Hur gick det sen? När Jesus mötte den här kvinnan så var det för hennes skull. Han var där för att hjälpa henne. Och som det står i Romarbrevet 8:1, så finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Alltså, får du möta Jesus så möter du nåd. Du möter inte fördömelse. Jesus är för att rädda världen, inte döma den. Om du någon gång i livet upplevt att du har blivit fördömd av kanske kristna människor. De har pekat på något, de har tryckt ner dig. och fått dig känna dig värdelös. Då är frågan, var det mycket, så mycket Jesus med där? Det var nog inte det. Sen kan det ju faktiskt vara så ibland att man får höra någonting som är lite tufft, men som man behöver höra. Det har hänt mig ett par gånger. Man behöver liksom lära sig någonting. Och det gör också ont. Då kanske man kan känna sig lite fördömd ett ögonblick. Men sen brukar man inse att ja, men det där behövde jag höra. Men det har ju också varit så i historien. Att ibland har vi fördömt varandra. Tryckt ner varandra. Och gjort det i Jesu namn. Då är inte Jesus där. Det är inte han som gör det. För han kommer med sanningen visserligen. Men han kommer också med nåden. Jag har väldigt lätt att förstå den här kvinnans reaktion. För under de, från det jag var 17 år till jag var 25, så levde jag ett liv där jag med stor iver, kan man säga, försökte bryta mot allt som tio Guds bud säger att man inte ska göra i stort sett. Inte det med döda, det gjorde jag inte. Men allt det där andra tror jag att jag fullständigt sket i. Och det fick sina konsekvenser i mitt liv. När man gör saker som är liksom mot vår natur egentligen, så sätter det sig här inne. Och när man dricker sig full, det finns en stor anledning till att man inte ska göra det. Det är framförallt för att man gör dumma saker. Och det vet Gud, så därför säger han, dricker inte brusade. Så slipper ni massa elände. Och det hade jag gjort jättemycket. Jag drack alldeles för mycket. Och gjorde fantastiskt dumma saker. Och när man vaknar upp på morgonen sen och liksom, ja, i bästa eller värsta fall kommer ihåg vad man har gjort. För det var många gånger jag inte gjorde det heller. Ibland vaknade på alla möjliga konstiga ställen. Hade ingen aning om hur jag hamnade. Det blir liksom bara mörker på mörker. Och till slut så är man tom. Jag kommer ihåg ganska många tillfällen där jag faktiskt gick in också och förstörde för kristna. Det hände ju ibland på torget i Vänersborg bland annat att det var såna här, man kallar bullgrilla ute. Man delade ut bullar och kaffe och ville prata om Jesus. Och jag gick dit så ofta, jag såg dem där och försökte förstöra, ställa de där frågorna som jag visste att de där stackars ungdomarna inte kunde svara på. Sån var jag. Jag blev utportad från en kyrka dessutom. Som jag sen har predikat i. Det är också roligt. Nej, men jag kände mig nog lite, inte riktigt som Paulus, men jag förstår hans känsla när han får möta Jesus och inser att det han har gjort är så fruktansvärt fel. För det var så jag upplevde det den här kvällen i Salemkyrkan i Vargön när Jesus uppenbarade sig för mig när jag satt där på bänken. Och inte hade förväntat mig någonting. För jag följde bara med för att jag skulle få pizza. Faktiskt. Men det blev ett otroligt starkt möte med Jesus. Och han gjorde det klart för mig. Jag vet inte hur det gick till. Men jag bara förstod att jag behövde omvända mig. Jag förstod att det liv jag levde var fel. Jag förstod att det inte var rätt. Men jag kände aldrig ens en liten del av dom. Jag bara kände och såg framför mig en glad, lycklig Jesus som ville vara min vän. Och jag kunde inte förstå varför han ville det. Men det var så det var. Han talade sanningen till mig, precis som han gjorde med den här kvinnan. Men jag blev också glad. Och överlämnade mina synder med stor glädje till honom. Vilket han tog emot med en ännu större glädje, tror jag. Och mitt liv förvandlades en dag. Mina ögon öppnades. Jag blev en ny skapelse. Jag fick ett annat sätt att tänka. Det var en av de första sakerna jag lade märke till. Att jag tänkte annorlunda. För det här är liksom inte ord. Eller liksom bara fina fraser. Att man blir en ny skapelse. Att nu kommer någonting nytt. Att slöjan tas bort och allt det här. Det är på riktigt. Och särskilt då om man har levt i ett mörker så blir det väldigt dramatiskt. Men även min fru som inte alls levde i det mörkret skulle kunna stå här och berätta hur hon blev väldigt förvandlad den dagen, fast på ett lite annat sätt än mig. Jesus säger någon gång att den som tagit emot mycket får mycket förlåtet, visar också mycket kärlek. Och så blev det ju för mig. Jag hade gjort mycket. Därför blev det väldigt mycket kärlek. Och så blev det för kvinnan här. Men jag tror faktiskt att man måste inte ha vänt sig så hårt från Gud som jag hade gjort för att få möta mycket nåd. Utan jag tror att vi alla har ganska mycket i vår historia. Det handlar egentligen bara om att verkligen överlämna detta till Jesus. Och få ta emot full förlåtelse. Det är så viktigt att vi förstår att ingen av oss liksom är rättfärdiga i vår egen kraft. Så på korset så är priset betalt för all vår synd, för hela mänsklighetens fall. Det är liksom inte bara för din och min personliga synd Jesus dör, utan det är liksom för hela fallet, det som Adam och Eva ställde till med från början. Det är liksom hela det paketet som han bär. Och förlåtelsen och ett liv i frid finns inom räckhåll för alla människor. Och det enda vi behöver göra, det är ju att aktivera detta i våra liv. Aktivera det som Jesus har gjort. Det står faktiskt uttryckligen i Bibeln att Jesus har dött för alla. Men att det också är upp till var och en att ta emot det. Och det är vårt lilla steg. Säga ja till Jesus. Och det spännande tycker jag med det kristna livet är att det inte bara är ett ja till himlen. Det kanske jag trodde när jag var yngre, när jag var barn och ung tonåring, att man liksom sa ja till Jesus för att få komma till himlen, och så skulle man liksom kämpa i sin egen kraft med att försöka följa den här svåra boken. Jag hade inte fattat att man kunde ha en relation med Jesus eller att det kristna livet kunde vara spännande. Men det är ju så det är. Vi säger inte bara ja till himlen, vi säger ja till ett lärjungaskap, ett liv här och nu. Där vi kan få smaka på himlen. En försmak av det som ska komma. Och det är faktiskt tänkt att församlingen ska vara en plats som är en försmak av himlen. När Paulus talar om, han säger att här är ingen jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Så är det ju så att det samhället som han levde i, där var det enorma barriärer mellan slavar, fria, män och kvinnor på ett sätt som var fruktansvärt. Barn och vuxna, sjuka och friska. Det var liksom ett uppdelat samhälle där vissa var värda någonting och andra var inte värda ett skit. Men så säger Paulus, här. Han säger inte nu. Man kan få för sig det ibland att han säger nu har någonting hänt över hela jorden. Nej, det säger han inte. Men här i församlingen är det ingen skillnad. Här är vi alla lika inför Gud. Det är en försmak av det som ska komma. Och Jesus älskar sin församling. Det ska vi veta. Han älskar sin brud väldigt mycket. Och vid något tillfälle så fick jag väldigt klart för mig att Jesus, han blir inte imponerad när jag eller någon annan försöker tala illa om församlingen. Jag blir inte imponerad om du skulle komma till mig och berätta att min fru Karina är ingen bra fru. Det är inget bra sätt att bli kompis med mig på. Och det är inget bra sätt att bli kompis med Jesus genom att snacka illa om hans brud. Dessutom är ju församlingen hans kropp och han har en bra självbild. Ja, men det här är ganska allvarligt faktiskt. Församlingen kanske inte är perfekt. Jag är inte perfekt. Kanske har min fru några brister, men jag tycker att hon är perfekt. Och det är så Jesus ser på oss. Han ser en församling som han älskar. Och det är gott att det då står i Bibeln att Guds nåd är ny varje morgon. För det finns ingen som är perfekt. Men vi kan försöka. Det är det enda vi kan göra. Vi kan försöka leva efter den här underbara boken. Och när vi inte fixar det så bekänner vi vår synd. Och så förlåter han vår synd och så får vi försöka igen. Visst är det härligt? Ska alldeles strax runda av och be tillsammans och lovsjunga Herren, men ska också läsa från Romarbrevet kapitel 5, vers 1-2. Som att jag hör att det prasslar lite så kan jag vänta den här gången med att läsa. Det är härligt. Det går ju att läsa på appen i mobilen också. Enda risken med det är att någon tror att man sitter och gör något annat. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Vi har frid med Gud genom Jesus Kristus. Och tar du emot Jesus Kristus som den Herre och frälsare så får du frid med Gud. Och det är någonting som jag verkligen kunde uppleva, liksom verkligen uppleva konkret när jag blev frälst. Att var att jag fick frid här inne. Jakten, jagandet över allt vad det var jag försökte få tag i var plötsligt över. Jag bara kände mig lugn inombords. Och frid med Gud innebär också att man har det klart med honom. Man behöver inte vara rädd för att dö. Och bara det är ju ganska skönt. Genom honom så har vi tillträde till den nåd som vi står i. Det är ganska häftigt. Se den bilden framför sig. På något sätt så står man i nåden. Man är i den liksom. Vi har förklarats rättfärdiga tro, har frid med Gud. Vi står i nåden och allt tack vare Jesus. Det är därför som den här kvinnan kan gå med högt huvud från mötet med Jesus. För hon blir inte bara påmind om sina dåliga val, utan hon fick möta nåden. Och det är ju väldigt viktigt, tänker jag, när vi ska möta människor, när vi lämnar den här liksom skyddade verkstaden som gudstjänsterna ibland är. Och går ut och ska leva livet som kristen, att man verkligen tänker på det här. Vi ska ta Jesus till människorna. Vår uppgift är inte att säga du är en syndare, du gör fel, du gör så, du lever på ett sätt som inte du ska. Nej, vi ska ta Jesus till människorna. När de får möta honom, då är det hans jobb att peka på deras brister. Vi har så mycket egna brister i våra liv så att ska jag hålla på och peka på andra och få peka på mig själv hela tiden. Fruktansvärt jobbigt att bli petad på hela tiden. Det är inte alls skönt. Man tänker på det här. Jag kan peta på varandra lite. Det är inte skönt att bli petad på. Människor tycker inte det är skönt heller när vi kommer och säger du gör fel, du gör så. Utan vi ska gå ut och predika Jesus. Predika korset. Sen är han fantastiskt bra på att själv berätta vad de behöver göra i sina liv. Sen när människor kommer och vill vara vägledning och vill lära sig hur man ska leva som kristen, då ska vi vara väldigt tydliga med det såklart. Men framförallt ska vi tala för Jesus, för livet, för det goda och inte emot massa saker. Jag kallar mig inte abortmotståndare. Jag kallar mig förespråkare för livet. När jag pratar om sådana frågor så vill jag tala om liksom om livet. Vi talar för det. Lägga fram argument för varför det är viktigt med liv. Istället för att vara motståndare. Jag försöker ha ett sånt tänkande. Jag märker att det blir positivare när jag möter människor när man har den inställningen. Och mer verkar det faktiskt också hända i de man pratar med. Och den här kvinnan hon mötte aldrig, som sagt, dom, utan hon mötte nåd och det i sin tur förlöste då en stor kärlek till Jesus i hennes liv. Och en stor frimodighet förlöste det. Det är jättespännande, som sagt, vad som händer med henne. Vilket redskap hon får vara så omedelbart. Ja, nej, men det som jag tror att jag vill ha sagt den här gudstjänsten i den här predikan, det är att du kan ge ditt hjärta till Jesus. Du kan överlämna allt till honom. Det finns ingenting som du kan ha i ditt liv som kommer göra att han vänder dig i ryggen. Det finns inga sådana saker. Utan han har burit allt på korset och han älskar att ta emot de här sakerna. Han vill bara lyfta dem av oss helt enkelt. Det är designat så att det är vår sak att överlåta livet till honom. Men vi kommer inte känna någon dom. Inte ens över det som du skäms mest över. Jag ska kanske bara runda av med att berätta en liten kort händelse. Den finns inte med i den här boken, men den hände på den här resan. Och för övrigt, den här första boken, det här är egentligen en lång bok, skulle man kunna säga, de hänger ihop. Men det finns ett kapitel i den här boken, jag kommer inte ihåg vilket det är, men det handlar om en stad som heter Los Baños, eller det utspelar sig där. När jag var på väg på den här resan så fick jag vara med om en väldigt fantastisk händelse. Och jag kunde inte komma på något bättre att skriva, så jag snodde den rakt av. Så det finns ett... I den här boken så träffar Carl en pastor som gör en sån resa som jag gjorde. Och den pastorn heter Nathanael. Och det som Nathanael får vara med om i detta kapitlet, kapitel 29 eller någonting sånt där, det är någonting som jag var med om exakt precis så som det hände, eller beskrivs där. Carl var inte med, men det som hände Nathanael, det hände mig. Men det får ni eventuellt läsa om. Men på den resan så åkte jag också till Reading, Bethel i Reading. Och kom dit torsdag. Jag hade inte tänkt att gå på någon gudstjänst, utan jag var jättehungrig. Men jag gick in i kyrkan för att se vad den liksom, titta hur det såg ut. Och då var det ett ungdomsmöte där. Och då är det så att under ganska många år så har det funnits en sak som jag brottas med mycket. Jag vet att vi alla brottas med olika saker i våra liv. Saker vi liksom faller på gång och inte liksom nöjda över. Det kan vara alla möjliga olika saker för olika människor. Och jag hade ett sånt område där jag var frustrerad över att jag inte vann seger. Jag hade brottats med det i många år. Och stå längst bak i den här gudstjänstlokalen. Och så är det lovsång. Det var lovsånger som jag inte alls kände igen. Men jag var såklart med i tillbedjan så gott jag kunde. Och plötsligt så ser jag, det här var mycket märkligt. Och det kan man väl säga att den här händelsen är med på ett sätt i den andra boken också. Man använder lite egna erfarenheter när man skriver sig. Så ser jag Jesus ansikte, mer eller mindre överkropp kanske, liksom kommer mot mig. Liksom över folket. Jättemärkligt. Jag tyckte att jag såg det med ögonen. Samtidigt så är jag osäker på om jag gjorde det. Men jag såg honom. Och han var fantastiskt glad. Och så kom han fram. Han bara närmade sig och så stoppade in sin hand i mitt bröst. Och så tog han ut en brun sörja. Han var fortfarande jätteglad. Och jag visste genast vad den där sörjan var. Och i det ögonblicket så blev jag fri från det jag hade bett över så länge. Jag kommer aldrig glömma det leendet, den vänligheten, den glädjen över att få befria mig från det här. Så vi ska aldrig liksom vara rädda att vara raka med Jesus. Säg vad du har på ditt hjärta, berätta vem du är. Även om det är sakerna som du inte är stolt över, för han kommer inte vända dig ryggen. Och när Jesus sa att han hade ett vatten som gör att man inte blir törstig igen, så hittade han ju egentligen inte på. Han pratade ju bara om den helige ande. Och har vi fått smaka på den helige ande, så kommer vi inte heller liksom leta och jaga i den här världen efter det som ska släcka vår törst, ge oss mening och bekräftelse. För det har man redan funnit i honom. För det är ju Jesus som är livets källa. Det är han som är meningen till varför vi lever. Så liksom fortsätt att leva i nåden. Låt inte skam och skuld hindra dig från någonting, utan bara bekänn och så lev i nåden och vet att Jesus älskar dig. Jag skulle också bara vilja slänga med, jag fick det till mig här nu, att när det handlar om att gå ut med evangeliet eller liksom tjäna i Guds rike, så finns det så många olika saker man kan göra. Alla är inte predikanter, tack och lov, utan det finns otroligt mycket man kan göra. Och Gud har lagt gåvor i ditt liv som han vill att du ska använda, och det kan vara precis vad som helst. Och väldigt mycket av det är inte här i kyrkans verksamhet, utan det är på din arbetsplats. Han har använt min gåva att skriva. Och det är ett sätt att nå ut med evangeliet. Men Gud har lagt ner någonting i dig. Och mycket ska vi använda i församlingen, i liksom i verksamheten. Men församlingen är liksom hela våra liv. Så ta med dig det och liksom fråga Gud, vad är, på vilket sätt kan jag använda min vardag, mitt arbete, min skola? Liksom, hur kan jag få vara ett redskap i Guds hand där jag är? Med den jag är, med de gåvor jag har i mitt liv. Ska vi be tillsammans? Och är det någonting särskilt som man liksom, Gud har pekat på i den här gudstjänsten i något inslag, så lyft det inför honom, säg det till honom. Ja, Jesus Kristus, vi tackar dig för korset där. Vi tackar dig för frälsningen. Vi tackar dig för att du har burit all vår synd, alla våra sjukdomar och krämpor. Allting har du burit, Herre. Du har sagt att vi ska be att det som är i himlen ska ske på jorden. Och där vet vi att det finns ingen sorg, det finns ingen klagan, det finns ingen gråt, det finns ingen sjukdom, det finns ingen död där. Så därför kan vi sträcka oss efter frid om vi inte har det. Vi kan sträcka oss efter hälsa om vi inte har det. Vi kan sträcka oss efter att kunna känna glädje trots svåra omständigheter om vi inte har det. Så i ditt namn, Jesus, så ber jag, kom helige ande. Kom och berör din församling här i Holsbybrunn. Kom och fyll var och en med din ande, med din kraft, Jesus. Och den som eventuellt lyfter upp någonting, den som kanske har bekänner någonting för dig nu, bara tacka dig för att du tar emot det med glädje, och du ger frid och du ger förlåtelse tillbaka, Jesus. Och nu när vi ska tillbe dig om en liten stund här, Jesus, så hjälp oss att göra det. Först och främst med våra hjärtan, för det är därifrån som tillbedjan kommer. Sen använder vi vår mun, Herre, men det är hjärtats lovsång som du är ute efter. Att vi verkligen från vårt inre tillber dig, tackar dig, lyfter ditt namn, Jesus Kristus. Amen.